Ja, det är Åke Sandin där. Och då är det start för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Nummer 1401 faktiskt. Innehållet i största korthet. Monica Sjölin och jag delar ut massor av rosor till välförtjänta. Hampus Eckermann om positiva minnen från besök i Syrien 2004. Om tyska pensioner till spanska inbördeskrigets gamla kämpar, CIAs sabotage av fienders produktion och USAs bombning av ett afghanskt sjukhus nyligen. Ubåtsavslöjaren Ingmar Myrberg intervjuas om 80-talets svenska ubåtshysteri som upprepades delvis i fjol. Men först veckans rosor.
Old Sassy Bomb. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, Sassy Bomb.
Ja, i Louis Armstrongs positiva anda är det nu dags för att dela ut massor av rosor från Radio Tuff. Tillsammans med Monica Sjölin som ju är jämt är positiv, eller hur?
Absolut.
Och de första rosorna vill vi ge till Tyresö Radions styrelse som firade radions 30-årsjubileum med ett jättefint möte den 6 november i Fårdala skolans matsal efter det att fritidsgårdens stora sal Nyfors i Kvarnhjulet hade blivit flyktingförläggning.
Och det kom ju faktiskt 70 personer till den här tillställningen som förgylldes av Tyresö jazzband. Bland annat med Jörgen Thoresons fina sång, Trivsamma Tyresö. De flesta av Radio Tyresös många programmakare fanns på plats. Från Tuffs och fan var Sylvia Ljungdahl förstås med. Och Lena Sandin, Hampus Eckermann och du och jag Åke. Den sistnämnde höll tal, det är du det Åke. och där du nämnde dina 1400 program för Radio Tuff och sina 3600 halvtimmesprogram med alla slags olika människor.
Och sen till en ros till fredsveteranen Thomas Magnusson som den 8 november inledde tuffmöte om flyktingar i krig och svensk krigsinblandning. Han tog bland annat upp NATOs anfall på Libyen 2011 och följderna av kriget. Libyen är nu ett land utan centralregering, ett land i kaos med laglösa miliser och med hänsynslösa människosmugglare som orsakat många tusen människors död i Medelhavet. Dessutom har islamiska jihadister, typ IS, fått insteg där och bland annat mördat ett 30-tal kristna egyptiska kopter och den amerikanske ambassadören Christopher Stevens.
Thomas nämnde bland annat professor Ola Thunanders bok Libyenkrigets geopolitik, humanitär intervention eller kolonialkrig. Den redogör också för förspelet till NATO-insatsen som sades förhindra Muammar Gaddafis påstådda övergrepp på människor från östra Libyen. Thunander påminner också om Gaddafis beslut som ingick redan 2008 med Italien om att förbjuda smuggeltrafik med flyktingar över Medelhavet. Det ledde till förlorade inkomster och därmed missnöje hos folk i Benghazi och andra östliga kuststäder.
Och det i sin tur ledde till att FNs säkerhetsråd bestämde att dessa människor skulle skyddas genom en flygförbudszon. Men den gällde dock inte som NATO som under flera månader bombade Libyen med många civila dödsoffer som följd. Och med svensk hjälp i form av spaningsflyg dessutom. Man slutade när man hade lyckats lyncha Gaddafi.
NATO-ingripandet som dock inte Tyskland med flera länder inte deltog i har märkligt nog undgått kritik. Trots att det ledde till kaos, illegala miliser och en återupptagen omfattande människohandel som vållat många tusen flyktingars död på Medelhavet. I en intervju sammanfattade professor Thunander NATOs insats.
Han sa så här: i praktiken fungerade NATOs flygvapen som Al-Qaidas och människosmugglarnas flygvapen, slutcitat. Och sen en ros till Radio Tyresö som faktiskt sänder hela Thomas Magnussons halvtimme på 91,4 MHz och på webben tyresoradion.se fram till den 6 december. Den handlade förutom Libyen också om Syrien och Irak.
Och så till nästa lockande tuffmöte. Det sker i tufflokalen Myggdalsvägen 80 onsdagen den 25 november klockan 19.00. Det handlar om alla ubåtsmyter vi lurats av. Inledare är Ingemar Myrberg som redan 1985 i sin bok Ubåtsvalsen avslöjade många av dåtidens ubåtslarm som medieskrönor. Hjärtligt välkomna. Fika och debattlusta ingår.
Och Myrberg han hörs i en intervju om en stund här i Radio Tuff. Sen ros till förre ambassadören Sven Hildman som i TV:s Aktuellt den 10 november argumenterade för att Sverige skulle undvika medlemskap i NATO. Han menade att det räckte med att de baltiska staterna med flera var medlemmar och att vi borde trappa ner spänningarna med Ryssland istället för att öka dessa spänningar.
Och sen en ros till Stina Oskarsson som på DN Kultur den 11 november skriver under rubriken:
just nu gråter pojken för alla pengar som i tysthet investerats i vapen.
Hon berättar om en skulptur av en gråtande pojke och beklagar att hon inte vet mera om det hypermoderna förarlösa planet Neuron som Sverige har satsat 750 skattemiljoner på och som just nu testas.
Och apropå förarlösa plan så ska vi en ros till visselblåsaren Edward Snowden, världsberömd avslöjare av NSA:s och CIA:s massövervakning av medborgarna. Och som nu är i asyl i Ryssland undan hårda straff i USA. I Dagens Nyheter 7/11 säger han om drönarna, de föranlösa plan som USA flitigt använder.
Drönarprogrammet skapar flera terrorister än de dödar.
Och detta bekräftas i en DN-artikel av Erik Olsson som skriver om att knappt en femtedel av de av drönarna dödade är tänkbara måltavlor. Den övervägande majoriteten av offren är oskyldiga civila. Och så rosor till Jenny Nordberg som i Svenska Dagbladet skriver under rubriken krig och flyktingar hänger inte ihop för USA. Efter att ha konstaterat att USA hittills har tagit emot lika många syriska flyktingar som Sverige gör på en enda dag, slutar hon så här:
USA sköter krigen. Sverige är bland de västländer som tar emot flest flyktingar som flyr från Afghanistan, Irak och Syrien. Och nu från IS som till stor del växte fram ur det misslyckade Irakkriget. Sverige har haft soldater i Afghanistan i mer än ett decennium på amerikansk begäran. Och nu även i den USA-ledda insatsen i Irak. Men när USA talar om gemensamma insatser och hur viktigt det är att solidariskt delta så handlar det mindre om de mänskliga konsekvenserna av kriget när folk desperat försöker ta sig därifrån.
Rosor igen till generalsekreteraren för de tyska katolikernas centralkommitté, Stefan Vesper. Ättling till en av de cirka 12 miljoner tyskar som kring krigsslutet 1945 etniskt rensades eller tvangs att fly från sina hem i Östeuropa. Han säger nu i den nuvarande flyktingkrisen med massor av människor som väller in i Tyskland:
just fördrivna och deras ättlingar bör visa en särskild sensibilitet för det nuvarande lidandet som flykt och fördrivning skapar.
Rosor till alla solidariska människor som stöder Tuffs arbete genom att bli medlemmar. De sätter in 200 kronor plus kanske 80 kronor för familjemedlem på plusgirot, Monica.
16 01 37-6.
Och de stöder TUS projekt för Indiens fattiga eller flyktingar i Sverige genom insättningar på TUS insamlingskonto plusgiro
79 36 36-2.
Och en perfekt present är TUFs mangogram som bidragit till att över 125 000 mangoträd planterats i fattiga indiska byar. Och mangogram finns för att gratulera eller till minne av någon avliden. Slutligen en ros till Radio TUFs man i San Francisco, Bengt Svensson, som har skickat oss en rapport om den 11 november som är veterandagen i USA. Och han skriver:
överallt organiseras parader för att hedra före detta soldater, levande och döda. Tusentals soldater har förstås dött i de senaste 15 årens krig i Mellanöstern. Men en annan kategori döda soldater är mångdubbelt större. Det är de som begår självmord efter att de har kommit hem och försökt återgå till ett normalt civilliv.
Och Bengt presenterar följande otäcka statistik.
Varje dag tar 22 amerikanska krigsveteraner livet av sig, dubbelt så ofta som hos befolkningen i stort. Sedan 2010 har siffran ökat från 18 till 22. Bara de sista 3 åren har över 27 000 veteraner tagit livet av sig, mångdubbelt fler än som dödats av fienden. Detta kan ju tyckas vara ett stort nationellt problem, men förvänta er inte att landets politiker ska bekymra sig om saken.
Till Radio TUF har vi med oss Hampus Eckermann. Jag minns med glädje och stolthet när du åkte jorden runt, var väl 2006 någonting, och rapporterade från över 20 länder i Asien, i Karibien, USA, Nya Zeeland till Radio TUF. Var du till Syrien under den resan?
Nej, jag var inte till Syrien under den resan, men jag var där 2 år tidigare en period. Och Syrien är väldigt intressant därför att om man tittar på guideböcker från den tiden, då står det uttryckligen att Syrien, det räknas som ett av de säkraste länderna i världen. Och det är det enda landet överhuvudtaget som Lonely Planet inte avråder folk från att lifta i.
Jaha.
Så det är fullt av historier där i. Och jag träffade även några kvinnor i Syrien som höll på att skriva en fransk guidebok för resor. Och de sa också att det här är ett land som är väldigt säkert. Och det var 2 kvinnor som åkte runt själva då.
Och nu har det blivit sedan snart 5 år tillbaka det mest osäkra och krigsdrabbade landet i världen.
Ja, och det är det som är så hemskt, för att mina minnen från Syrien är ju utan tvekan den absolut vänligaste befolkningen jag någonsin har träffat på. Otroligt hjälpsamma och vänliga. Vad fantastiskt trevligt i Syrien. Så att bara se hur det här har kunnat hända, det är helt fruktansvärt.
Och att du var kristen eller ateist eller något sånt och inte muslim, det gjorde ingenting.
Nej, det gjorde absolut ingenting. Jag tror att det fanns några städer som det var lite annan stämning i. Och det är faktiskt Haman som exempelvis var det stora fästet mot Assad-regimen. Där fanns det muslimer, och det var ett där man också hade, nu ska jag säga, det är muslimer över hela landet, men där fanns det en lite annan typ av ställning. Det var fler kvinnor i burkar och saker än i resten av landet. Och det var också det stället som hade utsatts för rejäla massakret under den tidigare
Under pappas Al-Sidiya.
Under pappas Al-Sidiya, precis.
Ja.
Så att där var det en liten, det var, jag säger fortfarande var fruktansvärt gästvänligt och så vidare, men jag vet att folk jag känner som besökte landet några år senare sa att stämningen började ändras där runt om.
Vad heter den orten, sa du?
Haman heter stället. En väldigt vacker stad med fina vattenhjul och annat. Så det var ett turistresemål, det var det.
Aha. Vad har du hittat för någonting annat till dagens sändning då?
Ja, just nu är det någon sorts liten miniskandal som pågår i Tyskland. Och jag har lite svårt att se vad egentligen skandalen är. Men vad det handlar om är alltså att Tyskland betalar fortfarande ut pengar till Spanienfrivilliga. Det vill säga de som slogs för Hitler på östfronten.
Och Franco.
Och och det här är alltså ett deal man gjorde 1962 för att betala pensioner för dem. Men jag känner själv att det må vara en skandal, men samtidigt så länge som man betalar ut pensioner för de egna tyska soldaterna så kan jag inte se att det är så fruktansvärt att man även betalar ut för spanska personer, soldater.
Men det här måste ju vara soldater som är i 90-100 års åldern, hör du?
Ja, det handlar om väldigt lite pengar. Det handlar om motsvarande, det handlar om ungefär 40 soldater totalt.
Aha.
Jag tror att det är en årlig kostnad på kring 1 miljon kronor, utan det här är väl mer bara en principfråga.
Jaha. Tyskarna är ju överkänsliga och tar ju alltid upp sina egna försyndelser. Har du något mer om...
Ja, och ändå inne på andra världskriget så har CIA släppt diverse dokument. Och de har släppt ett ganska roligt dokument från 1944, från precis början, som går ut på hur kan spioner i exempelvis Italien och Tyskland, hur kan de sabotera sina arbetsplatser under kriget för att då minska krigsberedskapen.
Var det omfattande sabotage mot krigsindustrier i Axel och Magna?
Jag kan inte uttala mig om skalan själv, men jag kan säga att efter att ha läst den här listan och punkter på hur man ska sabotera så börjar jag undra ibland om jag inte har träffat på lite spioner på olika jobb. Därför att det är sådana saker som att man ska vara väldigt oresonlig på jobbet samtidigt som man uppmuntrar sina arbetskamrater till att bete sig resonligt.
Jaså.
Det är en av punkterna.
Är det svenska arbetsplatser?
Jag har träffat på några gånger förut.
I svenska arbetsplatser?
Nej, utan det här är dokumenten för CIA.
Hur
saboterar man? Jag har träffat på dem på svenska arbetsplatser utan tvekan.
Jaha.
Och så ska man gå igenom dagordningar och diskutera varenda liten punkt som går och ifrågasätta allting. Och jag tror vi alla har träffat på dem där. Så kan vi börja grubbla, var de spioner eller var de bara oresonliga?
Nu har du sysslat med historia i 5 minuter. Har du ingenting dagsaktuellt?
Ja, vi hade ju nyligen som USA bombade ett sjukhus i Afghanistan.
Staden Kunduz.
Ja, och man har bett om ursäkt för det och så vidare. Och det var ju naturligtvis ett misstag.
Ja.
Och vi har ju hört det här några gånger förut.
Men, det var ju 30 stycken läkare, sköterskor och patienter som under en dryg timmas tid bombades och de brann till döds i sina sängar och så vidare. Det var ju hemskt.
Ja, vi vet ju att USA var fullt medvetna om att det här var ett sjukhus. Det var den absolut mest starkt upplysta platsen i hela regionen. Som man direkt kunde se på flygplanet att det här var sjukhuset. Man hade haft afghanska säkerhetsstyrkor under amerikansk kontroll som hade invaderat det här sjukhuset bara några månader innan. Så det här var ett väldigt välkänt sjukhus. Och nu är ju chefen för Läkare utan gränser, han är ju helt rasande och säger uttryckligen att det här är ett krigsbrott. Och USA har på bara 4 dagar ändrat sin version 4 gånger.
Jaha.
Och vi känner ju igen det här sedan tidigare. Det här är ett sjukhus som man har varit arg på tidigare. Och man har gjort insatser mot. Så det här var med största säkerhet fullt medvetet drag.
Ja, man undrar varför.
Helt enkelt därför att det är läkare som plåstrar om och hjälper folk som kanske inte man vill ska hjälpas.
Ja. Vi får se hur... Det ironiska är ju att både överbefälhavaren i USA, presidenten Obama, har fått Nobels fredspris. Och det fick Läkare utan gränser 10-tal år innan också samma pris. Så att det är ju Nobels fredspristagare som dammar på varandra.
Ja, jag känner ju ibland det här Nobels fredspris. Man kollar på en del av de här pristagarna. Då får man väl vara glad över att Pol Pot aldrig fick någon fredspris.
Ja, det får väl avsluta dagens rapport ifrån dig, Hampus Ekman.
Ja, tack så mycket.
Tack så bra. Hej. Till Radio Tuff har vi nu med oss Ingmar Myrberg. Och du, Ingmar, du var redan på 80-talet en tvivlare på de massa ubåtar som då vimlade i våra vatten. Ryska ubåtar, ren hysteri. Du skrev Ubåtsvalsen redan 1985, tror jag, en bok där du bland annat hade kollat den ryska ubåt som faktiskt låg på svensk vatten som en död padda, hade gått på grund i Gåsefjärden 1981 i Blekinge. Vad var det som du fann där? Varför var den i svensk militärt område?
Ja, det är ganska enkel historia att bena upp. Jag skulle kunna åta mig och förklara det för ett litet barn och barnet skulle förstå detta, men att förklara det för en svensk med huvudet fullt av ryska fobier så blir det betydligt svårare. Jag skulle vilja tillägga att jag var väl något av en pionjär vad gällde ubåtshistorien.
Ja, det var det verkligen.
Och det var inte bara för att jag är så förfärligt skicklig och klok, utan det var för att jag råkade hamna i ubåteriet och halkade in på ett bananskal.
Du sa att du var rädd att alla andra journalister skulle komma vara dig i hälarna och skriva ännu mer om det. Men ack vad du blev rolig, de fortsatte att skriva om myterna.
Ja, jag var övertygad om att jag hade gjort ett scoop.
Ja.
För att hela Sverige befann sig i en ubåtsfeber.
Mm.
Och jag hade turen att det där bananskalet, det var ubåtsskyddskommissionens tekniska expert Sven Hellman. Jag råkade intervjua honom om någonting helt annat.
Mm.
Precis när den här ubåtsrapporten kom från Hårsfjärden. Och under intervjun så kom vi att tala om det som tidningarna var fyllda av den dagen. Det vimlade av ubåtar, det hade varit minubåtar inne mellan slottet och Grand Hotel och så vidare. Och det visade sig att han hade den lustiga titeln överingenjör men jobbade på försvarsdepartementet.
Vad sa han då?
Ja, han var ju ubåtskommissionens tekniska expert.
Mm.
Men han erkände att han inte visste någonting om ubåtar, utan han hade mest sysslat med motivet till kränkningarna och hur vi skulle bekämpa ubåtarna, tekniska. Ja, han sa ju saker som jag höll på att tappa öronen alltså, och jag upptäckte snart att det finns inte skuggan av någon ubåt i Hårsfjärden. Och att hela kommissionen blev vilseledd av militären och utav Carl Bildt.
Jo, men det har man faktiskt. Seriösa journalister har faktiskt skrivit om det, typ Dagens Nyheters för chefredaktör Svante Nykander. Men U-137 som faktiskt var en rysk ubåt som gick på grund i svenska vatten. Mm. Vad säger du om den då?
Ja, får jag först säga att den som satte Nykander på rätt fot, det var undertecknat. Jag gick upp till ledarredaktionen och predikade för dem. Nåväl, spelade upp mina intervjuer med militär och så vidare.
Ja.
U-137, jag trodde ju som alla andra. Det första jag fick veta var, kom underfund med att det fanns inte några ubåtar i Hårsfjärden och inte Sundsvall och inte Töreälven, ingen annanstans. Men U-137, Gåsefjärden, det kunde jag ju inte förneka. Och så att jag utgick ifrån att det var en äkta ubåt av kött och blod, så att säga. Men att efter den fadäsen och att bli tagen med brallorna nere, så skulle ryssarna inte komma tillbaka och börja få skicka in hela stim av ubåtar i en svensk marinbas.
Men U-137, var den inne i svenska vatten i ont uppsåt?
Nej, det var den inte. Men om jag får förklara att jag trodde att den var det precis som alla andra. För att du kan inte gå så långt in i skärgården som den gjorde utan att veta var du är. Men när jag började på att undersöka historien, bland annat med hjälp av ubåtskalle.
Karl Andersson, kommandören som var den första svensken ombord på U-137.
Så kom jag underfund med att inte den heller är någon riktig ubåt. Därför att det var helt uppenbart att den hade vinglat in, så att säga, i fyllan och villan och inte hade en aning om var den var någonstans. Dessutom så kom den in då, jag intervjuade en massa människor i skärgården där, som hade hört den komma in med dånande motorer.
I övervattensläge alltså?
Visst, tända positionsljus. Motorer och allting rakt in och i full fart och rätt upp på land. Så det hade räckt att man hade läst, vi skickade om protestnot till Sovjet. Och ryssarna skrev väldigt förnuftigt i sin svarsnot om den här U-137, men det var ingen som brydde sig om vad ryssarna sa, för det vet man att de ljuger bara.
U-137 användes som ett exempel på rysk ubåtsspaning på svensk vatten förra året i oktober, när det fablades om främmande, det vill säga ryska ubåtar, till och med i Stockholms skärgård.
Jo, men det är för att det militära systemet har fört folk bakom ljuset med ivrigt påhejade av journalister. Ryssarna skrev i protestnoten den gången ganska kloka ord faktiskt. De sa att vilken förnuftig människa, för att inte tala om militära experter, skulle kunna tänka sig att en ubåt som går in i övervattensläge med tända färdljus och med dieselmotorer vars buller hördes på långt håll, ja till och med under nattetid och dåligt sikt, att den skulle kunna vara ute på någon form av spionverksamhet. Och det där är ju fantastiskt kloka ord, för det var ju precis det.
Men vad tror du om fjolårets så kallade ubåtsintrång då?
Ja, det är samma jävla nys som allting annat.
Mer om detta kommer du att berätta i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, klockan 19, onsdag den 25 november. Då inleder du om ubåtar, Ingmar Myrberg.
Ja,
du är jättevälkommen, och det är alla andra också.
Kom dit och bli upplyst.
Ja.
Och det ska berättas om vad heter de här små djuren, minkar och sillar och allt annat.
Pruttande sillar som han tog svara. Och gamla galeaserna.
Ja, det är väldigt mycket humor i den här historien.
Vi ses onsdag den 25 november klockan 19 i Tufflokalen, Byggnadsvägen 80. Välkommen, tack så mycket, Ingmar Myrberg.
Ja, nu återstår det av detta Radio Tuff bara att påminna om det möte vi talade om nyss med Ingmar Myrberg, ubåtsavslöjaren från 80-talet och framåt. Det blir den 25 november, en onsdag kväll klockan 19 i Tufflokalen Myrdalsvägen 80. Hjärtligt välkomna. Fika, gemyt, debatt, glädje och så vidare ingår. Ha en fin fortsättning på månaden november. Om ett par månader blir det ljusare igen. Ha det så bra, kära lyssnare.